En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nej, men jag visste att en granne blev utsatt för stalking. Flera andra grannar hade hittat gömda mikrofoner och kameror i huset. Bakom väggpaneler, ovanpå lampor och i fönster, vid entrén, trapphus och hiss. Saker som polisen hämtat.
Det här är Sofia. Hon heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Hon bor i ett lägenhetshus i Stockholm. Och i det här huset hade det börjat hända konstiga saker under våren 2025. De som bor i huset hade börjat hitta gömda mikrofoner och kameror. Det hade börjat gå ett rykte om att det var en man som förföljde en kvinna som bodde i huset. Och en morgon när Sofia var på väg ut så står det en man i trapphuset.
Jag mötte honom en morgon på väg till jobbet. Jag var på väg ner, han upp. Vi hälsade men jag kände inte igen honom och stannade därför upp för att observera. Och efter en stund så tystnade han steg i trappan utan att något dörrljud in till någon lägenhet hördes. Och det väckte min misstanke.
Sofia uppfattar mannens utseende som alldagligt, neutralt. Han verkade vara på gott humör, nästan upprymd. Sofia hade då under en period tagit trapporna istället för hissen, just för att se om det fanns några nya kameror uppsatta. När hon träffade på den okände mannen var han på väg uppåt. Men när de passerat varandra blev det tyst. Det verkade som att han inte gick in i någon lägenhet utan bara stannade till i trapphuset. Sofia vände då om och gick upp mot honom. Sofia bestämde sig för att konfrontera mannen och slog i smyg på mobilen och började filma. Mannen hade då tagit sig högst upp i huset till våningsplanet där det inte finns några lägenheter. Sofia anar att det kan vara stalkern som sätter upp kameror och misstänker att han kanske ska göra det igen. Hon tänker att hon vill ta honom på bar gärning och dokumentera det.
Jag tänker att nu jäklar, nu är det slut. Är det han så ska jag haffa honom nu. Ta honom på bar gärning och ha som bevis. Alla, framförallt de utsatta, har känt en oerhörd frustration för det händer ingenting. Bevismaterial hämtas men vi andra får inte höra mer om det. Vad polisen gör, det vet vi inte.
Med det här i bakhuvudet frågar Sofia mannen vad han heter och han svarar med ett namn på en person som faktiskt bor på våning 4. Men hon känner inte igen alla så hon kan inte avgöra direkt om det stämmer. Varför frågar du, undrar mannen. Har det hänt något?
Och då säger jag att vi har gjort polisanmälningar i huset om att det är någon som håller till här som inte ska vara här. Ja, vad obehagligt, svarar han. Och jag säger också att vi grannar måste hjälpas åt att hålla utkik och prata med dem som är här som vi inte känner igen.
Mannen svarar, bra, då vet jag läget, men då ska jag hålla utkik också. Jag kommer absolut hålla ögonen öppna. Det låter jätteotäckt, säger mannen.
Sen säger vi hej då och skiljs åt.
Sofia vinkar av mannen. Vad hon inte vet då är att samma man befann sig i trapphuset en vecka tidigare. Den gången filmade han sig själv.
Jag har möjlighet att göra slut. Detta helvetet en gång för alla. Att straffa min för detta flickvän. En jävla lyckosöker golddigger.
Klippet är filmat den 9 april 2025. På filmen är mannen förklädd. Han bär svart peruk, brunfärgade linser och bär stora stålbågade glasögon. Han filmar sig själv och berättar varför han befinner sig i trapphuset.
Och jag tvekar om jag ska ta och döda honom eller inte. Det är ett frisk i ett stycken är det. Men de behöver straffas, eller?
På det aktuella våningsplanet i huset bor en kvinna han har haft en kortare relation med. Men hon lever nu tillsammans med en annan man. Det är de båda som behöver straffas. Inspelningen bryts ett tag, men snart startar ett nytt klipp. Nu visar mannen i peruken upp en spruta som tycks vara fylld med en genomskinlig vätska.
Och tveka om jag ska döda mitt ex. Och kan ta av hennes tortyr som hon har utsatt mig för och utnyttjande.
Han pratar med långa pauser. I videon syns hur han filmar en ytterdörr. Bakom den bor hans ex och hennes nya man. Mannen i peruken pratar igen.
Jag tvekar.
Det här avsnittet ska handla om hur en man börjar förfölja en kvinna han haft en kortare relation med och tycks börja planera att straffa henne och hennes nya man. Hur han införskaffar injektionssprutor, handbojor, kniv, rep och plastsäckar som inte ska läcka blod. Förberedelser som han i stora delar dokumenterar genom att filma sig själv. Det här är Stalkern och mordplanerna. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Det är måndag den 13 oktober 2025.
Så, god morgon och välkomna till Stockholms tingsrätt. Då ska tingsrätten hålla huvudförhandling i mål mellan åklagaren och de som är åtalade för förberedelse till mord och olaga förföljelse.
Vi befinner oss i sal 19 i Stockholms tingsrätt. Den åtalade mannen är klädd i kriminalvårdens gröna kläder och tycks ha blicken fäst mot dem som sitter rakt mitt emot honom i salen. Kvinnan och mannen som han har förföljt. När domaren gått igenom reglerna och stämt av närvaron får åklagaren ordet.
Aktiverar vi yrkesenlighet med stämningsansökan. Ansvar för förberedelse till mord enligt följande. Har med uppsåt att beröva tagit befattning med följande föremål som varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid genomförande av brotten. Skåpbil, kanyl och spruta innehållande bensin, kniv, försvarsspray, handfängsel, rep, dyrkverktyg, handskar, maskering i form av balaklava, peruk och färgade kontaktlinser.
För att förstå den här historien backar vi bandet till våren 2023. Då får det här ärendets två huvudpersoner kontakt med varandra första gången. Vi kallar dem Stefan och Li. Li, som är kinesisk medborgare, hade nyss kommit in på en universitetsutbildning i Sverige. Och nu hade hon bestämt sig för att lära sig svenska via en app för att förbereda sig inför studierna. Åklagaren Svante Alm.
Och inför flytten från Kina till Sverige så skulle hon lära sig svenska via en app som heter HelloTalk. Där man via kontakt med andra personer som kan det språket man själv vill lära sig får utbyte av och kan lära sig varandras språk helt enkelt. Och kring april 2023 så får kontakt med via HelloTalk.
De fortsätter ha kontakt och drygt ett år senare, hösten 2024, kommer Li till Sverige. Hon flyttar till en lägenhet i Norrköping och fortsätter ha kontakt med Stefan.
Men det dröjer fram till januari 2024 innan de träffas fysiskt, vad jag förstår, för första gången.
Efter det fortsätter de ha sporadisk kontakt. Men sommaren 2024 förändras relationen.
Men så småningom så inleder de någon form av parrelation med varandra. Och vad jag förstår så pågår den från någonstans kring juli-augusti 2024 till oktober-november 2024. Så det är fråga om en kortare relation.
Ja, Li väljer tidigt att avsluta relationen med Stefan. Hon skickar ett meddelande där hon förklarar att relationen är över.
och skrivit att hon gör slut med honom. Och först skriver hon att de enbart kan vara vänner. Jag ska visa upp det här meddelandet snart. Den här konversationen fortsätter dock med visst bråk som uppfattade mellan parterna.
Ja, Stefan tar inte upp brottet bra utan det blir bråk mellan honom och Li. Ett så pass stort bråk att hon till slut väljer att blocka honom. Sen går månaderna. Li går vidare med livet och träffar en ny man. I början på 2025 flyttar hon in hos honom i Stockholm. Men Stefan verkar inte ha gått vidare med livet. Tvärtom. Han tycks vara besatt av Li. Enligt åklagaren förföljer han henne dag och natt.
Och jag påstår att, vilket verkar vidgås då, att han fysiskt är på plats där och spanar och iakttar målsägandena. Och att han placerade ut en stor mängd olika övervakningskameror och annan teknisk utrustning i de här allmänna utrymmena, i bostadshuset och runt omkring i kvarteret.
Det är inte bara kameror som hittas.
Det hittas också tillhörande stödutrustning som jag uppfattade. Det är fråga om routrar, det är elaggregat för att försörja teknisk utrustning och diverse annan teknisk utrustning som försörjer de här kamerorna och ljudinspelningarna inne i fastigheten.
Men utrustningen upptäcks.
Så målsägandena har alltså blivit medvetna om det här både genom att de själva gjort vissa iakttagelser av utrustning och genom att grannar upplyst dem om att den här utrustningen har hittats där och riktats mot deras adress vid några tillfällen också, eller deras ytterdörr ska jag säga specifikt.
Boende i huset tar ner utrustningen så fort de upptäcker den och lämnar den till polisen. Men det dröjer inte länge innan nya saker är utplacerade. Stefan filmar själv också mot parets fönster och dörrar. Vid den här tiden har han polisanmält Li för ringa misshandel, ofredande och egenmäktigt förfarande. Anmälningar han gjorde efter deras uppbrott. Inget av fallen leder någonstans utan läggs ner. Något som Stefan tycks uppfatta som helt felaktigt och som sätter sig som en smärtande och irriterande tagg. Stefan verkar fundera på att ta lagen i egna händer. Han tycks bestämma sig för att Li och hennes nya man måste dö. Under veckorna som följer verkar planerna ta form. Stefan gör en rad sökningar på sin mobil. Sökningar som alla följer samma tema.
Klonazepam, cyanid, dödlig dos, taser, drug. Fastest way to kill someone med mer.
Parallellt med Stefans googlingar skriver han också till sin syster. Han verkar vilja att hon ska hjälpa honom med några ärenden och ber henne köpa saker åt honom. Han skickar bland annat en länk till henne.
Den här länken avser en svart balaklava med hål för ögon och mun.
Sökningarna på samma tema fortsätter.
How long does it take to choke someone to death with a bag? Svart peruk man den 27 januari. Windpipe choke strangle, alltså luftrörstrypning. Dödlig luftrörstrypning. Best rope to strangle windpipe. Rep för strypning. Knockout drugs within minutes. Rånarluva också den 27 januari.
Stefan tycks utforska en mängd olika alternativ. Men alla med samma slutmål.
Knockout drugs within minutes, injection, lethal injection. Köpa plast som inte läcker igenom blod, det är också något som återkommer. What type of plastic or protect do murder use to cover surface from blood, söker han också på den 27 januari. What do murderers use for protection so that blood stains do not get on floors and walls that later become evidence. Väldigt detaljerad sökning. Köpa, injicera, ska det stå, sömnmedel. Where to buy rape drug Stockholm.
Han fortsätter skriva med sin syster. Han ber henne bland annat skaffa en mängd olika saker som ska betalas kontant. Balaklava, peruk, tändvätska, spade. Men systern tycker det låter märkligt och svarar.
Det låter helt skumt att köpa tändvätska och spade. Fattar du inte att jag fattar mer än du tror? Blanda inte in mig i något.
Parallellt fortsätter Stefan sina sökningar.
Han fortsätter att söka den 28 på bland annat luminol to detect, alltså upptäcka blod. How long can blood be detected with luminol? Horseradish to clean blood by. Bordskniv. The best chemical to destroy blood and make it undetectable. How to clean up blood from a crime scene.
Kontakten med systern fortsätter. Men han verkar bli frustrerad över att hon inte förstår honom. För att tydliggöra så spelar han därför in ett meddelande som han skickar till henne. Vi lyssnar.
Spelar ingen roll! Vad? Du fattar inte så jag kan inte förklara för dig ändå! Ah! Det handlar inte om att konfrontera henne för helvete! Det handlar om att man inte kan komma till något annat land och sedan glida på ett bananskal på bekostnad av andra och leva lyckligt i alla sina dagar. Det handlar om att straffa henne. Fakta.
Stefan ber sedan sin syster om hjälp med att få fram uppgifter om Lis nya mans bil och tycks vara inriktad även på honom. De skriver till varandra.
Jag vet ju inte ens vad du har för plan eller vad detta ska leda till. Så sluta prata i gåtor.
Stefan svarar i klartext.
Min plan är att döda dem.
Sökningarna fortsätter.
Drugs on darknet. Drugs for knock out someone within a few minutes. Gas to put someone to sleep within minutes. How to sedate someone in a hostage situation. What do kidnappers use to knock people out? Sleeping drug for death penalty. Chloroform spray. Best sleeping injection anesthesia, sövningsinjektioner.
Just det här med injektioner tycks vara något som Stefan fastnar för. Han söker vidare.
Pentobarbital injektion, drog för att stoppa hjärtat, drog som används vid dödshjälp. Köpa kanyler på apoteket, propofol injektion, sprutor, kanyler, narkosdroger. Euthanasia veterinary drugs, liquid injection, fatal drug, fentanyl injektion. Marketed sells fentanyl mellan den 21 och den 22 februari.
Han gör än fler sökningar och försöker sen också köpa en del preparat. Veckorna som följer under februari och mars 2025 är han samtidigt i huset, filmar och spanar. Han skriver till sin syster att han tror de är hemma. För att det syns ett flimrande ljus från lägenheten som om de tittade på tv. Vi är nu framme vid den 25 mars. Stefan söker.
Vilka kemikalier kan orsaka akut förgiftning? Förtär lacknafta giftcentralen. Bevisa mord utan kropp den 17 mars 2025. Caustic soda.
Ungefär vid den här tiden köper han också insulinsprutor. Det hela tycks eskalera. Stefan verkar ha bestämt sig. Han fortsätter sätta upp nya kameror när de nya tas bort. Under de här veckorna har han tät kontakt med sin syster. Hon verkar oroad över Stefans beteende den senaste tiden. Den 5 april pratar de i telefon. Stefan berättar att han menar att allt gick snett i november. Strax efter att Lee gjort slut med honom.
Det misstaget jag gjorde var att i november så bara jag satt mig och syra och sedan började titta på tvn. Jävla kinesiska drama. Skit. 24-7 hela tiden. Och blev mer och mer ensam, deprimerad och titta i det fram till jag sitter på nyårsafton, köper en egen bakelse och sitter ensam och tittar.
Han menar att han sen tar tag i sitt liv.
Därefter tar jag tag i det som jag skulle ha tagit tag i redan från första början. Liksom lösa detta. Vad som hände. För vad skulle det gynna mig eller utveckla mig bara av att fortsätta den skiten med att sitta där? Det är inte jag som har gjort något fel. från första början.
Systern frågar om det inte är väldigt skönt att han är ifrån Li nu. Men det tycker inte Stefan.
Varför är det det? Jag känner absolut inte det. Jag sitter här ensam, fattig. Varför är det skönt att jag är ifrån henne?
Systern ställer en motfråga, men Stefan fortsätter.
Men alternativet är ju så mycket värre att du är alltid fattar det.
Systern svarar att hon visst förstår.
Du gör ju inte det, jag har ju månader försökt slå dig in hos dig.
Systern svarar igen och säger att Stefan ju inte kommer att få tillbaka henne.
Jag tror du att jag gör detta för att få tillbaka henne? Jag är sagt att jag ska döda henne!
Systern ber Stefan att lugna sig.
Jag lugnar ner mig! Nej, jag stryper dig, din död! Vad är det, IQ? Två eller? Jag har förklarat sedan januari! 5000 gånger!
Systern ber Stefan lugna sig igen.
Jävel!
Samtalet är alltså inspelat den 5 april 2025. 3 dagar senare tycks planerna ha klarnat ytterligare. Stefan spelar in vad som åklagaren kallar en avskedsfilm. En film som är riktad till systern.
Eftersom när jag ser denna video så har jag antingen begått mord eller så har jag blivit mördad. Och jag vill att du ska veta att jag vill inte något av detta. Men jag är tvungen. Jag vill bara att det ska finnas kärlek, fred och lycka i världen. Och att alla människor ska kunna ta del av det likvärdigt. Men nu befinner jag mig i denna situationen och situationen är som den är.
Samma dygn på natten är han i trapphuset i sin förklädnad och filmar sig viskande med en spruta i handen. Men måltavlorna tycks inte visa sig. Han är tillbaka igen 2 dygn senare med samma peruk och stora glasögon. Åklagaren berättar vad som framgår i filmen.
Okej, klockan är snart 15 och jag har varit här sedan 4 på morgonen och jag har inte sett någon annan än 2 gånger. Så jag ger upp nu för tillfället. Misstänker stort att hon är på skyddat boende.
Dagarna som följer återvänder Stefan flera gånger till huset och filmar. Under perioden stöter han också ihop med Li och hennes man. Följer efter och filmar dem. De flyr in på en Coop-butik. Under flera månaders tid har både Li och hennes man haft vad de beskriver som ett helvete. Där de varit tvungna att ha släckt i lägenheten på kvällarna. Där de viskat till varandra i ett hörn av lägenheten för att inte riskera att bli inspelade. Men där någonstans vänder det. Boende i huset har tröttnat på trakasserierna med kameror och mikrofoner och annat som de tagit ner och lämnat till polisen. Som säger att de behöver mer bevis för att kunna göra något. Den 17 april råkar grannen Sofia stöta ihop med Stefan i trapphuset. Det är då hon konfronterar honom. Frågar vem han är samtidigt som hon filmar honom i smyg. Den 19 april när Li ska ut och springa dyker Stefan upp. Hon skriker stalker och tar upp sin mobil och då börjar Stefan springa. Hon följer efter. Nu är det hon som filmar honom. Polisen larmas och den här gången griper de Stefan i närheten. De hittar också hans bil på en parkering i kvarteret. första poliserna på plats verkar inte vara så intresserade av att ta sig in i bilen. Men när de får situationen klar för sig öppnar de den. När de ser vad som finns där inne stänger de dörrarna lika fort och tillkallar tekniker. Det är inte bara en stalker som förföljt dem som slagit larm. Det här är något betydligt allvarligare. Åklagaren Svante Alm.
I den här bilen hittar man en kamera, mobiltelefon, arbetshandskar, balaklava, papperspåse med peruk, wig cap, någon form av del av peruken som man sätter på huvudet. Övervakningsutrustning, teknisk utrustning, nitrilhandskar, fästen, ryggsäck, en sele till GoPro-kamera, en väska som innehåller vettextrasor, rep, diskhandskar, handfängsel och handfängselnycklar. Arbetshandskar.
Och det finns mer.
I bilen hittar man också en matta, lacknafta, ytterligare fängselhållare, tändare, handfängsel, ytterligare en balaklava, plastsäckar, bensin, defense spray, alltså försvarsspray för hund, en plastburk som innehåller en spruta, stege och spade.
Efter månader av terror är stalkern till slut fast. Polisen inleder en utredning om förberedelse till mord. Stefans mobil är töms och det görs husrannsakan i hans bil och på hotellet där han bott. Som en del i förundersökningen genomförs också dörrknackning hos grannarna i huset. En av dem som blir lite förvånad när polisen hör av sig är Sofia, som bara 2 dagar tidigare filmat en person hon tyckte betedde sig misstänkt.
Jag visste ju inte att det var han. Jag hade en misstanke men jag kunde inte säga säkert. Jag reagerade inte när han sa att han skulle hjälpa till att kolla, utan jag tänkte att nu är han upplyst. Om han nu bor på 4:e våningen som han sa, då är det ju bra att han är medveten om det, så är vi fler som håller koll.
Sofia berättar att hon googlade på namnet som mannen uppgett och fick fram att den personen i så fall bara skulle vara drygt 20 år. Men mannen hon filmat hade sett betydligt äldre ut. Hon fick det inte riktigt att gå ihop, men eftersom hon inte känner den aktuella familjen tänkte hon sen inte mer på det.
Min sambo visade filmen för en annan granne, men han kände inte igen honom.
Kort tidigare hade Sofia själv hittat en del av den utplacerade utrustningen. Hon, som många andra i huset, hade tagit illa vid sig av det som försiggick. Li hade berättat för några av de närmaste grannarna att hon var förföljd, vilket Sofia tycker var bra. Själv började hon kolla väldigt noggrant.
Istället för att åka hiss, som jag brukar, så började jag gå i trappan den här perioden just för att finna kameror. Jag gick omvägar i trappan bara för att hitta någonting, tittade i skrymslen och tänkte att det här är ju ett perfekt ställe för mikrofoner och kameror.
Och det gav resultat en dag.
Jag kollade ut genom fönstret och tittade in i ett annat fönster i vårt hus. Och då såg jag den. En telefon.
Sofia berättar att hon gick ner i källaren och hämtade en stege för att nå den.
Den låg otroligt högt upp så han måste ha varit väldigt utrustad med stege och allt möjligt.
Telefonen var påslagen.
Den spelade ju in på voice recorder på telefonen. Den hade satt igång 3 på morgonen samma dag. Det var inte bara det att jag hittade en telefon, utan nu spelas det in också. Aha, det är live. Har han kopplat något hemma? Vad händer? Kan man inte... Det var en jättestor frustration.
Sofia plockade ner telefonen och la den i en påse.
Sen ringde jag polisen och då kom de och hämtade den.
Sen hörde hon inte något mer. Men telefonen och hennes film skulle visa sig bli viktiga bitar i det pussel som polisen börjat lägga i förundersökningen. Under månaderna som följer fortsätter polisutredningen mot Stefan. Tusen och åter tusen sökningar och meddelanden gås igenom. Utredarna hittar dessutom en mängd filmer och ljudinspelningar. Material som Stefan tänkte sig skulle raderas eller vara privat kunde nu ge polisen en bild av hans tankar och agerande. I slutet av september 2025 väcker till slut åklagaren åtal. Stefan medger i stora drag det som han anklagas för. Han har varit på plats, han har satt upp kameror, han har gjort sökningar och skaffat en mängd utrustning som åklagaren gör gällande är brottsverktyg. Men han hade tänkt använda sakerna mot sig själv, hävdar han. När det blir Stefans tur att förhöras i rätten berättar han hur han och Li träffades och hur hon sen gjorde slut. Att han blivit utsatt för brott från hennes sida. Brott som han anmält men som lagts ner. Han anklagade Li för att försöka utnyttja honom. Att hon såg relationen som ett sätt att få uppehållstillstånd i Sverige snarare än att vara intresserad av honom som person. I rätten ställer åklagare Svante Alm frågorna. Rösten som hörs i bakgrunden är Lis tolk.
Ville du ha en fortsatt relation i det läget?
Både ja och nej. Jag har inte känslor för henne, absolut. Men jag vill inte fortsätta relationen på de premisser som att det varit tidigare. Att jag känt mig utnyttjad för att ge henne saker som hon då ville ha. Utan jag ville ha en relation som var byggt på ömsesidig kärlek.
Mm.
Men Stefan ville ha rättvisa. Något som han menar att rättsväsendet inte gett honom.
Men jag hade det och då behov till att få rättvisa för de brott hon hade begått mot mig. Och det är av polisen inte gör nej.
Åklagaren Svante Alm frågar vidare.
Hur kände du när det här inte ledde framåt och utredningarna från polisens sida?
En frustration och ilska. Mm. Och även en besvikelse.
Och?
En besvikelse.
Okej.
Okay. Åklagaren trummar på.
Tillbaka till perioden där 26-27 januari. Du filmar hennes dåvarande ytterdörr i Norrköping. Det framgår, och det har visat på tidigare också, att samma datum 26-27 januari så söker du också på hennes namn och du söker på fastest way to kill someone by injection.
Mm.
Vad handlar det där om?
Att jag söker på hennes namn handlar om att jag vill se om hon fortfarande står skriven på adress.
Mm.
Och det övriga är ju gällande självmord.
Okej, okay. Så anledningen till att du söker på snabbast sätt att döda någon med injektion, det är tankarna på självmord som ligger bakom den sökningen.
Korrekt.
Mm.
Åklagaren frågar vidare.
Och det här övriga sökningarna, dödlig injektion och köpa injektion sömnmedel samma datum där, det är samma sak eller? Självmordstankar.
Ja.
Mm.
Här stannar åklagaren vid en detalj. Att en av Stefans sprutor visade sig ha innehållit bensin.
Vad tänkte du händer om man injicerar bensin till att börja med?
Ja, jag tänker inte på det alls.
Nej, men jag antar att du ändå tänkte på det då, om du menar att du gjorde det här inköpet för att du skulle kunna ta livet av dig själv.
Jag tänkte att det var potentiellt skadligt och även dödligt.
Även dödligt, okej. Okay. Mm.
Stefan lämnar en mängd förklaringar till varför han skaffat olika saker och varför han gjort sökningarna. Men åklagaren tycks inte övertygad av svaren. Och även rättens ledamöter tycks spetsa öronen extra mycket när åklagaren kommer in på sökningen. Mord och straff i Sverige.
Det har att göra med att jag behövde skapa en känslomässig rättvisa för mig själv när en juridisk uteblev. Så där planerade jag att skapa en typ av rekvisita av en teater till att få någon typ av känslomässigt avslut. Som jag tycker också en del av de video som du har visat även bekräftar. Liksom. Det jag säger, de är också inne på det spåret.
Jag förstår inte riktigt hur du menar där. Du menar alltså att du för att få utlopp för frustration då iscensätter ett förberett mord då, eller?
Ja, inte iscensätter, men iscensätter är rättvisa, absolut.
Och rättvisa, vad skulle det vara i den här tänkta planen eller teatern?
Det skulle kunna möjligtvis vara mord, ja, absolut. Känslomässigt.
Alltså det möjligtvis?
Kunna vara mord, känslomässigt, ja, absolut.
Mm. Så skulle det kunna vara så att tanken var i någon abstrakt mening i alla fall att du skulle mörda...
Inte abstrakt mening, absolut.
Så att du skulle mörda och kanske också då för en rättvisekänsla. Rätt eller fel?
Nej, aldrig. Absolut, det stämmer. Allting är baserat på känslor. Inget rationaliserande finns överhuvudtaget. Och det är därför det är svårt att förklara för er. Och det är därför det är svårt för er att förstå.
Resonemanget är inte helt enkelt att följa och åklagaren frågar om.
Ska jag förstå det som att den här sökningen i alla fall på ett abstrakt plan handlar om att du tänker på att mörda?
Mer fokusera på mig.
Hur då? Det här är mord du söker på. Inte självmord utan mord och straff.
Ja, men alltså behovet av en känsla hos mig för att jag ska kunna känna mig till friställd i den situationen. Inte att jag faktiskt objektivt skulle utöva något.
Det var inte min fråga. Min fråga var om det på ett abstrakt plan i dina tankar fanns just planer på att döda.
Inte mina tankar, men känslor. Ja.
I den känslan. Fanns det motsvarande tankar någonsin på att mörda?
Nej.
När bildades de här tankarna abstrakt på att döda?
På grund av en konflikt mellan rättssystemet. Så egentligen så det primära här är rättssystemet. Det sekundära. Hon har alltid varit den primära måltavlan i det här fallet.
Nej.
I de känslorna då. Det är väldigt abstrakt och känslomässigt. Som absolut inte kan rationaliseras på något sätt och vis.
Mm.
Det fanns abstrakta tankar på att döda Li, hävdar Stefan. Men det var inget som skulle genomföras i praktiken. Sen tycks rättens ledamöter lyssna än mer framåtlutat och spänt.
What type of plastic do murderers use to cover surface so that bloodstains do not get on floors that later become evidence? Väldigt specifik sökning får man säga. Vad handlar det där om?
Den rekvisita som han just förklarade.
Men innebär det att du också hade tänkt att skaffa den här rekvisitan i verkligheten?
Absolut.
Okej.
Okay. Som en form av teater.
Tänk skaffa plast som kan skydda ytor från blod som rekvisita i en tänkt teater. Är det rätt uppfattat?
Ja, stämmer.
Och vad tänkte du använda plasten till då i praktiken sen?
Jag tänkte iscensätta det som du var inne på tidigare.
Och hur skulle det gå till, det iscensättandet?
Hur skulle det gå till?
Mm.
Jag skulle ha skapat en teater av mig i centrum. Liksom, använt de förmålerna som jag behövde för... Att få den känslomässiga rättvisa.
Och på vilken plats och när och hur skulle du använda det?
Att det inte kommit så långt. Vet faktiskt inte.
Men hade du tänkt sätta upp en scen då i verkligheten så att säga med de här rekvisiten?
Eller mindre diskret, givetvis.
Vilka skulle ingå i den scenen sen då?
Nej, såklart.
Några andra?
Nej.
Okej. Okay.
Allt skulle alltså bara vara någon sorts teater, hävdade Stefan. Eller användas för självmord. Även handklovarna.
Kan du förklara för mig på vilket sätt handfängslarna skulle spela en roll i ditt egna självmord?
Ja, om jag väl hade påbörjat begå självmord, ångra mig, så skulle det inte finnas någon möjlighet eller försvåra den möjligheten till att ångra mig.
Så att du skulle göra någonting på dig själv och sen lossa bojorna runt händerna för att försvåra... För dig själv att rädda dig.
Korrekt.
Mm.
Åklagaren fortsätter fråga om de fynd som gjorts i Stefans mobil. Bland annat några meddelanden som han skickar till sin syster.
Sen den 2 februari skriver du också till din syster. Detta slutar inte förrän dom eller jag är död. Och sen förtydligade du på fråga från systern, min plan är att döda dem, i plural. Kan du förklara de där meddelandena?
Jag kan förklara på så sätt att det var ett uttryck av ilska och frustration i den givna stunden. Och det är tomma ord. Och att jag använde plural där och då var väl på grund av att jag ansåg att det var enklare att definiera dem som ett subjekt där och då.
Mm.
Ett substantiv subjekt.
Men i den ilskan och frustrationen där och då, var det så att du tänkte att du skulle döda dem båda två?
Nej.
Varför uttryckte du det så då?
Nej, jag uttryckte det så på en ser på känslor.
Ja, men var dina känslor där och då att du skulle döda dem eller ville döda dem?
Objektivt svar nej.
Men subjektivt i känslan där och då?
Ja, exakt.
Så kändes det så?
Ja.
Okej.
Okay. Åklagaren Svante Alm går vidare med andra sökningar.
Du söker också i den här perioden på bevisa mord utan kropp. Ganska specifikt. Vad handlar det om?
Nej, den känslan som vi har återupprepat gånger gått igenom nu.
Känslan av att de ska dödas?
Exakt.
Av att du ska döda dem?
Nödvändigtvis inte, nej.
Vem skulle annars mörda dem? Och varför skulle du vara intresserad av hur man kan bevisa mord utan kropp om någon annan än du skulle göra det?
I det fallet har jag ingenting att kommentera.
Du har inget att kommentera?
Nej.
Och mitt påstående då att du söker på det här för att du återkommande har den tanken, planen på att de ska dödas, att det är du som ska utföra det. Är det rätt eller fel i den stunden när du söker på det här?
Fel.
Vad är rätt tolkning då?
Rätt tolkning. Det finns ingen rätt eller fel i den stunden.
Vad tänker du där? Vad är orsaken till att du där och då söker på bevisa mord utan kropp?
Jag tänker ingenting där, utan jag söker på många olika saker under den perioden.
Men det är återkommande med just mord, komma undan mord, bevis kring det, blod och så vidare. Vad är orsaken till de här sökningarna med det?
Som jag tidigare förklarat så är det sammanhanget till alla dessa sökningar.
Vilket då?
Den känslomässiga bearbetningen och självmordsplanerna.
Mm, men det här har ju inte att göra med självmord, bevisa mord utan kropp.
Nej, jag vet.
Och då är min fråga, har det här att göra med dina känslor kring att du ska döda?
Bearbetningen kring mina känslor och rättvisan då?
Bearbetning av dina känslor avseende att döda eller någonting annat?
Nej, bearbetning av mina känslor helt enkelt.
Och vad är det i dina känslor som kopplar an och knyter an till bevis kring mord utan kropp? Det förstår inte jag.
Nej, jag vet.
Kan du förklara det?
Det är en abstrakt känsla, så svar nej.
Mm.
Åklagaren kommer inte mycket längre än så. När rättegången avslutas begär Stefan att han ska bli släppt på fri fot. Men tingsrätten beslutar att han ska stanna kvar i häkte och meddelar också ett annat beslut. Att åklagaren presenterat övertygande bevisning för att Stefan begått samtliga åtalade gärningar. Att han gjort sig skyldig till förberedelse till mord och olaga förföljelse. Att han alltså kommer att dömas. Men till vad återstår att se? Åklagaren menar att brotten svarar mot ett längre fängelsestraff. Men eftersom det samtidigt finns misstankar om att Stefan kan lida av en allvarlig psykisk störning, beslutade rätten att han ska genomgå en stor rättspsykiatrisk utredning. Den kommer bli klar under november månad. Först därefter vet vi om Stefan kommer dömas till fängelse eller vård. För Li och hennes man har mardrömmen fått ett slut. Mannen berättar att han knappt sovit alls under perioden. Att han haft en hammare under täcket och en hammare vid ingången. Han säger också: jag mår fortfarande dåligt. Jag har sömnsvårigheter. Framtiden känns väldigt ovisst. Man vet redan nu att personen förr eller senare kommer komma ut. Jag börjar fundera på om man ska flytta till ett annat land. Vad man har för möjligheter att byta identitet. Man är orolig för att den här personen när som helst kommer att kunna dyka upp. Jag har fortfarande samma dröm 3-4 gånger i veckan med att det är någon som står utanför porten eller dörren. Grannen Sofia, som vi hört tidigare i avsnittet, är nöjd med att Stefan kunde stoppas innan någon människa kom till fysisk skada.
Jag förstår att det var de som han ville komma åt, men det är så otroligt gränslöst. Han har gått över gräns på gräns på gräns. Det finns liksom inget slut. Vilket gör att jag tänker att han kan vara kapabel till vad som. Hur det känns att någon kanske förberett ett mord på våra grannar. Ja, alltså, usch, fy fan, det är helt jävla absurt. Helt absurt. Det finns inte ord.
Vad hoppas hon ska hända nu?
Att han ska få det han förtjänar. Ja, men alltså, vad förtjänar han? Ja, men framförallt att de utsatta, att de kan få leva normalt, precis som de vill nu.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Intervjun med grannen Sofia är återgiven med hjälp av Olivia Svensson. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.